Sen så skulle inte jag behöva predika nu, för att den där sången liksom den säger allt det här omkring Maria och vad hon fick vara med om. Det är ju fjärde advent idag. Vi har tänt det fjärde ljuset. Och hela adventstiden är ju varje söndag en påminnelse för oss om det stora under som vi tillsammans firar i juletid. Hur Jesus kommer till oss, till vår värld. Och så speglas det därifrån lite olika sätt, olika bibeltexter och sammanhang under hela adventstiden. Om att vi tror på en Gud som inte håller sig på distans utan som kommer till oss och är nära. Första advent, då ser vi den konungen som kommer ridande på en åsna. Se, din konung kommer till dig. Där har vi det personliga anslaget. Han kommer ödmjuk, fattig, ridande på en åsna. Men han kommer. Och han kommer med fred, han kommer med frid, han kommer med nåd. Allt det där som vi människor behöver. Den andra advent, då stannar vi inför att Guds rike har etablerats på jorden. Och det inleds med att Jesus trädde fram och började predika. Och han har, kan man nog säga, den kortaste predikan man kan ha. Det är bara några få meningar. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Det är sån där kort predikan som man gillar, som inte är så lång. Men vilket innehåll. Med det säger Jesus att nu har Guds rike etablerats och tagit plats på den här jorden. Tredje advent, då stannar vi inför predikanten Johannes döparen. Ökenpredikanten som lever ett litet märkligt liv, kan tyckas. Han äter närproducerat, det är vildhonung och det är gräshoppor och sånt där. Och han har kläderna är av kamelhår och läderbälte. Och han har någonting att säga. För folk vallfärdar ut i öknen, ungefär en halv miljon räknar man med. Vallfärdar ut för att höra vad han har att säga, denne märklige man. Det finns inga fyrfärgsannonsaffischer, det finns inget Facebook, ingenting. Men han är laddad med ett budskap och han har denna uppgift att förbereda ett folk på vem som skulle komma. Och han kallas för vägröjaren och han banar vägen. Och så fjärde advent. Då påminner vi oss om Maria, Jesu moder. Hon som får bli mamma till världens frälsare. Och verkligen föra Jesus in i den här världen. Och nu ska vi läsa från Lukas evangeliets andra kapitel och från den 26:e versen. Och vi läser i Jesu namn och vi läser i tro på Guds ord. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Så Herre, tackar jag dig för ditt eget levande och livgivande ord. Och jag ber att du ska välsigna det på allas våra hjärtan. Led mina tankar och styr min tunga så att det jag får säga idag får bli till vägledning och till uppmuntran. Herre, i den här samlingen är vi många, men du ser till oss var och en personligt. Och därför ber jag att vi mitt i allt brus i vår tid skulle vara en stund nu av den stillhet som gör att anden kan få tala in i våra hjärtan och i våra liv. I Jesu namn. Amen. Det finns så mycket som man skulle vilja stanna inför i de här texterna som vi läser omkring advent och jul. Men några små nedslag i allt detta underbara, fantastiska som vi tar del av. Så vill jag först bara säga att Gud, han kommer när han vill och till vem han vill. En ung tonårstjej i Nasaret, kanske någonstans mellan 14 och 16 år gammal, får en helt vanlig dag ett väldigt ovanligt besök. Ängeln Gabriel kommer till denna unga flicka, denna unga tjej, och har med sig detta budskap, denna hälsning. Och det verkar ju inte på något sätt i texterna vi läser som att Maria hade sökt det här tillfället, eller att hon var särskilt kvalificerad, eller att hennes meritförteckning skulle vara alldeles fantastisk, så att när Gud skulle göra detta under, skicka ängeln Gabriel, liksom hade på något sätt, det måste bli Maria. Utan hon var en vanlig tjej. Jag kan tänka mig att i grannhuset fanns det också en tonårsflicka. Det är intressant bara att stanna inför det här, att Gud kommer till vem han vill och väljer vem han vill och när han vill. Och det vi kan lära oss, det är att man råder inte över tiden för Guds besök. Det kan ske så där oväntat och plötsligt i allas våra liv. Men en sak kan vi lära oss. Vi råder över vårt gensvar när Gud knackar på vårt hjärtas dörr. Och Maria, hon får vara med och bli det här redskapet som får bära världens frälsare, in i vårt släkte. Och naturligtvis så är det blandade känslor. Vi läser i texter att hon blev förskräckt och undrade vad det här skulle betyda, och vem skulle inte undra det? Det är både på något sätt som att hon fylls med frid, men också med oro. Alla de här olika tankarna och känslorna finns representerade. Och så kommer ju frågan som är väldigt befogad. Men hur ska det här ske då? Hur är det här möjligt? Och så säger ängeln, jo, helig ande ska omsluta dig, ska övertäcka dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Maria, du står inte själv och ensam i det här. Och så får hon denna underbara hälsning från ängeln. Herren är med dig. Herren är med dig. Det är julens budskap till oss alla. Att det finns en Gud som har valt att ställa sig på människans sida, på din sida, en Gud som är med dig. Vi tror inte på en Gud som är emot oss, utan på en Gud som är för oss och som är med oss. Och det fick Maria erfara, att hon var sedd av himmelens Gud. Hon var bekräftad, hon var användbar och duglig. Och hon fick höra att det finns en Gud som är med dig. Och jag tänker att det här budskapet skulle vi behöva ta in var och en själva, men vi skulle också behöva förmedla det till alla människor i vår tid. Med alla skruvade ideal hur man ska vara, kanske inte minst om man är tonårstjej eller kille, om man är ung. Man ska vara på ett visst sätt och man ska duga och så vidare. Och så skulle jag tänka så här att, ja, men vad är det man skulle behöva höra i vartenda hem och hus? Det finns en Gud som ser dig, som är på din sida, som är med dig, som vill någonting med ditt liv. Gud kommer när han vill och till vem han vill. Och han verkar inte vara politiskt korrekt. Det var ju inte riktigt ordning och reda på papprena. Josef och Maria var inte ens gifta. Så man kan ju tycka att, ja, men var det mest lämpade? Ja, Gud kommer till vem han vill, när han vill och använder vem han vill. Detta unga, trolovade par som sen gör denna strapatsrika resa. För allt det här dimper ju ner liksom i den verklighet som man levde i. Det var den första skattskrivningen som skulle genomföras. Det var deklarationstider. Alla var berörda och involverade. Och Josef och Maria, de skulle också bege sig från Nazaret i Galileen till Davids stad Betlehem. Och jag tycker att det är precis så här hela tiden när man läser Bibeln och inte minst de här texterna omkring advent och jul. Det är både och. Det är änglabesök, men det är också en åsna att sitta på högravid. Du vet att livet är både och. Det är den högste son som ska födas. Maria ska gunga denna gudason i sin famn, men bredvid är en bräkande get på ett skitigt jordgolv. Det är livet, va? Det är både frid, därför att det är änglakör och änglasång. Men det är också en oerhörd oro i hela världssituationen när det här händer. Och vad är det vi upplever idag? Oro, och det skakar. Men mitt i det här kan man få uppleva en frid. Både och. Och man, alltså jag fascineras ju över att profeter, du läste ju från Mika, profeten där, 900 år innan så har man ju vetat om det här. Att Jesus ska födas in i vårt släkte. Och man hade pekat ut platsen, det ska ske i Betlehem. Men inte hade man bokat ett rum, inte. Fast man hade haft 900 år på sig, va? Det kan man ju tycka på ett sätt. Kunde man inte ha gjort en hotellbokning i god tid? Nej, men det är ju så här det är. Gud landar in i vår värld, i våra villkor. Det är ett både och, va? Det är änglasång. Det är den högste son. Det är denna underbara frid och samtidigt landar in i en vanlig ung tonårsflickas liv och situation med alla frågor och funderingar. Hur det kanske skulle snackas och pratas omkring Josef och Maria. Och man kan ju undra var alla är någonstans i Betlehem. Det är inga religiösa ledare på plats. Det är så enkelt och så avskalat det kan bli. Varför var de inte där? De hade ju läst profetorden. Nej, det är Josef, det är Maria, det är Jesusbarnet och det är de här bräkande jätterna. Och så är det herdarna som står längst ner på samhällsklassen i på alla sätt och vis som får del av detta under de första mottagarna. Också där hur en änglakör sjunger ära åt Gud i höjden och fred och frid på jorden. Jag tror det är ett väldigt bra förhållande om vi skulle komma dit hän att vi först ger ära åt Gud i höjden, för då skulle det kunna bli frid och fred på jorden. Om ära åt Gud i höjden får vara någonting som är viktigt för mig, då tror jag det skulle prägla också mina relationer i hem och i hus. Det andra, lite kort, som jag tänker på, det är att det är en väldigt artig ängel som kommer till Maria. Var hälsad du högt benådade. Du har funnit nåd hos Gud. I den gamla översättningen så stod det häll dig. Använder ni ordet häll? Det ska man ju kanske, alltså tar man det på engelska blir det ju helt fel, men det finns ett gammalt ålderdomligt svenskt ord som heter häll, som betyder just det här med var hälsad. Var hälsad. Och man har försökt att översätta det här så korrekt som möjligt, men det är ganska svåröversatt. Och man har gjort olika försök faktiskt, allt ifrån god morgon, att ängeln säger god morgon, vad tror ni om det? God morgon Maria. Eller grattis. Häll dig, var hälsad. Men grattis är ju inte så tokigt, va? För vad är det vi säger till en kvinna och ett par som tillkännager på Facebook eller Instagram och lägger ut en bild på det första ultraljudet att de väntar barn? Vad säger vi? Grattis. Gratulerar. Tänk om det var det ängeln sa. Var hälsad. Gratulerar. Var hälsad du högt benådade. Du har funnit nåd hos Gud. Herren är med dig. Så den människa som får ett besök av Gud är att gratulera. Och det är ju faktiskt så att det besöket, det får vi alla. För han lämnar himlens skönhet och härlighet för att, som aposteln Paulus skriver i Filipperbrevet, anta en tjänares gestalt och bli som en av oss. När han blir människa. För att dela våra villkor. För att leva det liv vi lever. Han kommer nära. Och ett av de här namnen som ges redan av profeter. som Jesus ska bära, det är Emmanuel. Och vad betyder det? Jo, Gud med oss. Gud med oss. Det är det namn som han bär. Gud med oss. Det finns en Gud som är på vår sida. Det är ganska mycket lovsång i texterna omkring advent och jul. Intåget till Jerusalem, då är det hosianna-rop. Det står till och med att barnen är med och sjunger. Det var några som ville tysta dem, men då säger Jesus att de blir tysta. Om lärjungar och barn börjar tystna, då ska stenarna ropa. Och så är det lovsång och änglasång när herdarna får höra om att undret har skett i Betlehem. Och så är det lovsång när Maria beger sig till sin släkting Elisabet. Det här är ju så fascinerande att de här sakerna händer samtidigt. Maria och får då höra av ängeln att din släkting Elisabet väntar också barn nu på sin ålderdom. Och tänkte ni på vad jag läste? Om henne som sades att hon var ofruktsam. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Det är också någonting att ta med in i de här jultiderna. Det sker ett under i Betlehem, men det kan ske under på många olika plan. Tänk att det sägs ju så mycket om oss ibland. Tänk att ha det om sig som Elisabet, att man till och med pratar om att där är ju hon kan inte få barn. Det är ju så det står. Om henne det sades att hon var ofruktsam. Men nu på sin ålderdom så väntar hon också ett barn. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Och så har vi det här både och, va? Maria, vi läser om att hon begrundar i sitt hjärta. Tar det till sig, låter det stanna och bo där. Men det finns ett både och. För vad gör hon mer? Jo, hon ger sig av till Judabergsbygd. Hon springer till sin släkting för att dela glädjen. För att också tillsammans glädja sig över att de båda nu väntar barn i det här profetiska skedet och skeendet. Johannes döparen, ungefär ett halvår före, så gör ju han sin entré. Och sen ett halvår senare så föds Jesus. De är ju släkt de här. Maria och Elisabet var släkt, får vi ju höra, va? Då måste ju Jesus och Johannes också på något sätt vara släkt. Och hur de är släkt, det vet vi inte, om de var kusiner eller sysslingar eller någonting sånt där. Men jag tror att det där är också en lärdom. När vi är med om de andliga erfarenheterna, begrunda i ditt hjärta. Var rädd om dina andliga erfarenheter. Men låt inte bara stanna där. Spring också till Judabergsbygd. Alltså dela glädjen, berätta. Gläds tillsammans. Och kan ni se de här två kvinnorna? Det står ju faktiskt att Maria stannade hos henne var i 3 månader. Vad pratar de om, kan man ju tänka. De måste ju varit jätteglada båda två. Gick i väntans tider. Jag tror de sjöng lovsång bland annat. För i den här situationen när Maria kommer fram till Elisabet, då sjunger hon, alltså Grobers stilla natt var ju inte först som julsång, eller Händels Messias. Utan den första julsången, det var den här lovsången som Maria sjöng när hon träffar Elisabet. Och får jag läsa den, jag tycker den är så underbar, ifrån Lukas 2 från vers 46. Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhämta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Och så står det där att Maria stannade hos henne omkring 3 månader och återvände sedan hem. Gud kommer till vem han vill och när han vill. Räkna aldrig ut dig själv. Ja, men jag har inte ordning på allt i mitt liv. Nej, men vem har det? Det hade inte Josef och Maria heller. Gud kommer till dig. Han kommer personligt och nära. Vi råder liksom inte över det där tillfället, men vi råder över vad vi gör när vi känner att Gud knackar på vår dörr. Den som får ett besök är att gratulera. Var välsignad, häll dig, var hälsad, du har funnit nåd hos Gud. Och så får du hälsningen som blir så där personlig och nära. Det finns en Gud som är på din sida, som har valt att ställa sig tillsammans med dig i kampen emot allt elände som vi möter i den här världen. Du står inte ensam, tänk inte att jag kämpar min egen kamp. Jag försöker att streta egen kraft. Kom ihåg, det finns en Gud som också säger till dig. För du kanske undrar som Maria, hur ska det gå? Hur ska jag klara det här? Jag orkar inte mer. Det går inte, det är kaos hemma, det är kaos på jobbet. Det är liksom helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. I din vardag, i din livssituation, i dina relationer. För du kan också få vara med och ge ära åt Gud i höjden. Då blir det fred och frid på jorden. Då blir det fred och frid i våra relationer. Hälsningen, Gud, är på din sida. Emanuel, Gud med oss. Och så är det allra sist ett annat ord eller en hälsning som återkommer i de här texterna. Och det är: Maria, var inte rädd. Maria var inte rädd. Det finns mycket rädsla, mycket fruktan i våra liv. Men det sägs att den här hälsningen "var inte rädd" återkommer flera hundra gånger i vår bibel. Jag tror det är så. Men väldigt koncentrerat i advents- och jultexterna. Maria, var inte rädd. Josef var inte rädd att föra hem Maria som hustru. Han var ju också orolig såklart. Hur ska de snacka nu? Är det bättre att jag i smyg överger henne? Josef var inte rädd. Bryr du inte om vad andra säger? Det finns en Gud som är på din sida. För hem Maria som hustru. Var inte rädd. Och så har vi det här som jag ville påminna oss om. Det är både och som är i livet. Och det är mitt där som julevangeliet landar. Det är änglasång, men det är också de här utmaningarna mitt i det vanliga, verkliga livet. Det går att vara intakt i sitt inre fast omständigheterna är bedrövliga. Det går att känna att Gud är nära fast det är skitiga jordgolv och bräkande jätter. Det går att känna att det finns en frid som står över den oro som pressar på ifrån alla håll. En inre frid som varar när vi har ätit upp alla köttbullar och prinskorvar. När vi har sjungit alla julsånger färdigt. När vi har firat in det nya året och oxveckorna i januari kommer. Det finns en frid som varar också då. Ska vi be tillsammans. Herre, tack för att vi får överlämna våra liv i dina händer. Tack för att du är med oss den här juletiden. Och du vet vad vi tänker, du vet.